Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Oddset, betting online och i butik.
God morgon och hjärtligt välkomna till fotbollsmorgon nummer 108. Det är idag fredag den 13 januari och jag, Axel Inslander, sitter här tillsammans med Fabian Ahlstrand.
Ja.
Hur mår du?
Jo, bra.
Ja. Får du svaret? Inget mer? Nej.
Nej.
Det är där vi stannar. Ja. Robin? Robin Berglund,
ja, men,
läget?
Jo, men kanon, tack.
Jag brukar ofta, förlåt, efter ställa en fråga så avbryter jag direkt. Men jag brukar alltid liksom inse att den här är för långt ner direkt när vi börjar programmet. Så jag kommer sitta och vrida ett tag.
Kan byta om du?
Ja, vi får se. Jag avvaktar lite. Men, Björn Jonsson, kul att ha dig här.
Kul att vara här.
Kul att ha dig tillbaka på Dobb.
Ja, det är och, alltid kul att komma hit.
Välkommen till fotbollsmorgon.
Ja, tack
snälla. Du har varit med i formatet tidigare.
Ja.
Men då var inte jag med, så det här känns
en eller
roligare.
Två gånger.
Ja.
Dåligt att jag inte vet. Det är så få.
Nej, men det är sant, men det är väl precis, det är väl två innan kanske.
Ja, men jag tror att det var för att jag var med i någon Big Six, det var ju samma studio, så att jag, jag vet inte, en eller två alltid, något sånt. Ja, nej, det är jättekul att vara här.
Känner ni att det kommer liksom ett, är någon av er som har en relation till 13, att man är orolig att nu kommer det skita sig?
Nej, faktum är att just 13 januari är vår årsdag, jag och min tjej. Det låter nästan lite barnsligt att säga årsdag. Man kanske borde, jag borde prata om så här, vår bröllopsdag, men vi är inte gifta. Men vi firar 6 år tillsammans idag. Så att, det är ju, så det är väl mer en turdag för mig då.
Ja, just det.
Grattis.
Ja, verkligen.
Men jag vet inte om det var fredag den 13. Det kanske inte var. Det kanske var lördag den 13.
I alla fall där dagen då.
Idag då. Men jag tror inte så mycket på sånt där.
Mm. Hur ska ni fira?
Bra fråga. Vi har liksom inget, vi har ingen barnvakt. Vi kommer nog bara vara hemma. Det har varit lite sjukdomar och sådär som det är. När man har små barn, så att vi kommer nog ta det ganska lugnt. Så.
Är du vidskeplig?
Nej, inte alls. Men jag tänkte om jag skulle bli skjuten idag.
Mm. Då hade det blivit det.
Det är bra för rättegångspodden. Typ. Alltså om man ska bli bra, då är det väl kanondag. Tänka positivt.
Så du nästan hoppas att någonting ska ske idag? Så
döda blir... mig inte, men väl vid tillfälle. Om du är sugen.
Sitta på benen.
Usel rättegång. Han gratulerar korpen.
Och Fab, du har pratat om att du ska gå på bandy ikväll.
Ja, men kanske.
Inte ens högsta seriebandy, ja, utan...
Lite planer.
Djurgården bandy.
Ja.
På Östermalms IP.
Ja, ska du börja?
Nej.
6 år
Det är ett ljust sätt att fira 6 år.
Jag ska bara pipa iväg och checka sina andra bord.
Ja, det är det.
Jag ska bara pipa iväg. Och... Ja. Fabbe vill att jag ska
prata med en grej. Bjöd in till bandy.
Jag kommer hem sen.
Men det är en av de högsta serierna.
Ja. De kan, nej, de kan inte gå upp. Men.
De slåss i mittens rike.
Ja.
Men, hur går det för dem?
Nej, jag har dålig koll, faktiskt.
Varför ska du gå dit då?
Ja, men kul att titta på livesport.
Mm. Det är väl precis sant. Du har också en Djurgårdsmugg som du tog med dig till kontoret igår. För att du ville ha, liksom, ha din egna kopp. Mm. Och då, vad var det du sa? Att jag är trött på att folk bara ställer bort dem. Och nu ser vi i alla fall vilken som är min.
Men det första som... Ja, det ligger så mycket koppar överallt.
Ja, just det. Och det första som Otto då ser när han kommer in i morse, det är att det står en mugg framme som någon inte har plockat bort. Och det är den där muggen.
Ja, men du vet man i alla fall att det är jag.
Ja, det, det kan jag för sig uppskatta.
Kan du skälla på mig, du kan skrika på mig. Jag kommer ta åt mig.
Mm.
Men det är jobbigt när ingen tar ansvar och bara lämna efter sig. Mm. Och inte tar undan. Tycker jag.
Ja.
Ja, Björn vet ju själv, han har ju varit här. Han vet ju hur irriterande det är. Ja.
Men det låter ju som att du gör samma sak.
Exakt. Jo, jo, jag vet. Nu vet ju folk att det är jag i alla fall.
Okej, okay, så länge man vet vem det är.
5% arga snickare nu, Fabi, då.
Ja, verkligen. Nej, verkligen. Har du diskat den där muggen? Du har väl haft den längre än sen igår?
Ja, ja, så jag har haft den sen 2016.
Ja, nej, men jag menar här.
Ja, nej.
Fjärde du och muggen också sex.
Ja, fast det där ni sa i Fotbollsmorgon var inte igår. Mm. Nej, nej, det var flera dagar.
Jag hade med den igår.
Jo, det hade du säkert, men du tog hit den tidigare.
Ja, det kanske har kommit upp tidigare.
Mm. Ja, ja. Mm. Tog... Det kan jag svara på.
Kanske tog den
skillnaden med...
Trogen tittare.
Ja, mycket bra.
Koll på allt.
Skillnaden med mellan Fabbe och Anders Övergård är väl att han lärar sig att han tar ansvar ändå. Han säger att folk gör det, men gör det också.
I den bärande växeln.
Ja, precis. Men i Premier League så spelade Fulham mot Chelsea. Fulham slog Chelsea med 2-1. Och det var mycket snack om Joao Felix och hans debut. Och det började ju ändå ganska bra. Inte för att han gjorde några poäng så, men involverad och tog för sig. Och kände som att det här, hoppsan, vad bra han är för Chelsea.
Ja, det, jag tänkte så här, det här kan ju bli en kanondebut. Ja. Och så kommer det där röda och ja, det är... Det är nästan så att man inte tror att det är sant det som händer i Chelsea.
Nej.
Alltså, det är helt sjukt. Allting går åt helvete. Det skadar sig 3 spelare varje match. Snart har jag inga kvar.
Nej.
Och till och med Chelsea som ju brukar snacka som att ha världens största trupp. De lånar ju ut 200 spelare och så här. Nu måste de ju liksom ta in allt de har.
Hämta tillbaka allt.
Det är helt sjukt. Men det är balt med Fulham och Andersen. De ligger ju 6 nu. Mm, ja. Lite haltande tabell. Mm. Men... efter halva säsongen spelad utan Mitrovic igår. Marco Silva gör ett jättejobb, men jag kollade, alltså Graham Potter har gjort 11 tävlingsmatcher med Chelsea, 7 förluster.
Oj.
Det är, alltså jag tycker verkligen att alltså just Graham Potter är ju en sån tränare som spelar en, vad ska man säga, speciell typ av fotboll. Det tar tid att implementera det. Och man ska ge honom tid. Men det finns ju också en gräns någonstans. Och när når man den gränsen? 7 förluster på 11 första tävlingsmatcherna. Det börjar ju nästan bli för mycket.
Lite för genant för
ja, men att kunna snart, fortsätta. Jag vet inte, Fabbe, om du har varit i något liknande. Om man till slut bara så här som spelare bara... Alltså det går inte med den här tränaren.
Nej. Ja, alltså...
Alltså det, jag tror säkert att ledningen kommer backa honom länge. Men spelarna, det är det jag tänker. Att de kanske tappar ett slut. Och, men, vi måste göra något annat.
Mm.
Och historien har ju berättat för oss att när de gör tränarbyten så vinner de i Champions League. Det har de gjort de två senaste gångerna.
Mm.
Vias Boas till Di Matteo. Sen kommer jag inte ihåg nästa med Tuchel. Vem var det innan Tuchel?
Ja, vem var det som fick sparken innan Tuchel tog över?
Sarri, eller?
Kan ha varit. Ja, jag kommer inte ihåg. De har haft så många tränare. Ja.
Så de, ja, byter de tränare så vinner de Champions League.
Och de har ju, när de gick
de
till,
tränare, de gick till för sig.
Final 08, då var det Evergrande.
Ja, Evergrande.
Då vann de ju inte visserligen.
Och då var det efter Scolari.
Men är inte Potter bytet om de har gjort det?
Jo, det var det jag tänkte.
Ja, det är det du menar.
Nej, nej, jag menar, alltså, egentligen menar att de kanske borde göra tränare. Men de har ju redan gjort.
Men sen går det ju åt helvete.
Men det stör mig så mycket alltså, om det är som du säger att att han är den typen av tränare som behöver tid för att implementera spelet. Varför tar man då in honom mitt under säsongen?
Ja.
Alltså det är så jävla
verkligen.
Be om det.
Ja, verkligen.
Alltså, ja, just Graham Potter är ju, alltså alla tränare vill ju starta ett lag med en försäsong. Mm. Just Graham Potter är väl lite extra, tror jag.
Ja.
Mm.
Men som sagt, de har ju hur mycket skador som helst också.
Så är det. Så att,
Men också liksom så här, det är också så här tränarspelarfråga, men också spelarna. De här, de kvalitativa spelarna. Mount, Havertz.
Mm.
Vad fan, vad sysslar de med? De är ju värdelösa. De har inte rätt. Och sen mittbacksparet är ju för dåligt. Igår, det är ju hönsgård.
Ja,
Chaloba, jag tänkte att det är han som kommer bli utvisad.
Ja.
Men han hade ju, det hängde ju alltså 3-4 gula kort runt honom efter en halvtimme.
Ja, och så den här vänsterbacken. Vad är den heter?
Lewis Hall.
Nej, yttern. Vänster wingback.
Är det Kukureya?
Ja, han är ju...
Ja, men vad fan är det? Ja, det har inte varit så bra.
600 millar typ.
Ja, men dessa två...
Och gjort typ 1+1 i Brighton eller något sånt där på, under de, den tiden.
Han
var väldigt få poäng.
Han stack
oväntat
ut i våras, minns jag. Och var sådär jättebra. Då var det helt plötsligt, blev det värsta hype.
Ja.
Ja.
Men i slutet av han får...
Och det var ju under Potter, så då tänker man att det ska
flyga. Perfekt crossboll liksom. Jag har inte att ta ner den.
Det kändes som...
Ja, jag bara såhär... Jaha.
Ja.
Ja. Ja, nej, de
är... Jag kände igen mig. Du vet hur man gör.
Ja, så är det. Chelsea kämpar på. Lite mer headlines då. Messi ska ha erbjudits ett megakontrakt, står det här, med versaler av Al Hilal, som är Al Nassers största rival, det vill säga klubben som Ronaldo gick till. Saudi-klubben ska enligt Mundo Deportivo erbjuda Messi 300 miljoner euro per år, vilket nästan är det dubbla som Ronaldo tjänar. Ja. Vad säger du, Robin?
Det var roligt att om han tar det här så är det ännu en dobb i bröstet på Ronaldos pissiga halvor. Att inte få, att han får alltid liksom, att allt vänder mot Ronaldo hela
tiden. Ja, precis.
Att han inte ens får ha den kontinenten eller liksom delen av världen för sig själv.
Det borde ju vara också Messis agenda i slutet.
Ja, verkligen.
Bara vara överst för
Köper
Ronaldo.
Köpa huset bredvid.
Men Messi är ju redan Saudi-ambassadör. Så att det känns ju så här att han ska
skillnaden
gå dit.
Skillnaden här är väl att de måste köpa loss honom också.
Ja, så kanske det är.
Och han ska väl förlänga med PSG.
Ja, det är väl det som har ryktats om också.
Men det sätter väl honom i ett bra förhandlingsläge. Det är som att han inte hade det innan. Andra sidan. Men då måste de väl lägga... Om de skulle köpa honom nu måste de väl lägga... Det har de väl råd med, gissar jag. Men då skulle man behöva lägga 1-2 miljarder på att köpa loss honom.
Så här är det, att Malmö FFs akademi är utnämnd till Sveriges bästa akademi med toppbetyget 7 stjärnor av 7 möjliga i certifieringen från svensk elitfotboll. Och nu ska vi prata med Malmös sportchef för ungdomssektionen, Per Ågren.
Jag ska ta fram mina hörlurar här.
Kan ni också göra Fabbe redan redo. Per, välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack för det.
Jag ska bara läsa lite kort här så att alla är med på vad vi pratar om. Årets genomgång av svenska klubbars akademier har släppts av Svenska Elitfotboll, och återigen är det Malmö FF som toppar listan på 9004 poäng av maximala 10 000. 2 kom AIK på 8687 poäng, och på tredje plats hittar vi Brommapojkarna på 7839. Vad är det som ni i Malmö har lyckats så bra med sett till övriga klubbar, Per?
Ja, som ni vet så är det 10 olika delmoment, och man kan säga i de 9 första delmomenten så sticker vi väl inte direkt ut. Vi är med bland toppklubbarna, men vi sticker inte ut. Men i det 10:e och sista, och för mig kanske viktigaste, det är hur många elitspelare man producerar, alltså ren produktivitet. Där sticker vi ut, och där har vi maxpoängen 1800. Egentligen hade vi 1967 poäng. Så vi fick inte ta del av 167 poäng för att man har satt ett tak. För att få certifieringen då på max 10 000 poäng. Så egentligen hade vi några poäng till. Och det är där där vi mäter elitspelare definierat att man spelar i någon av de två högsta divisionerna i något land. I Europa eller världen för den delen, och att man vi får mäta max upp till 24 år.
Okej.
Okay. Starka och har varit en längre tid, och det är ju egentligen värdet på allt det vi puttar in i vår akademi. Det kommer ju ut och ska mynna ut i att få fram duktiga spelare.
Jag tänker lite på gällande akademin, hur många fotbollstränare har ni som jobbar heltid med akademin?
Vi har gjort en satsning undan för undan, och just nu så har vi heltidsanställda tränare ner till 14 år. Jag tror att när man tittar på hela akademiledarstaben så tror jag vi är noterade för 19 heltidstjänster. Okay.
Ja,
okay.
Ja, det är ju en del.
Mm.
Man brukar ju
för att jämföra till exempel med...
Nej, men jag har inte koll på exakta siffror, men man brukar ju snacka om det. Liksom att, för att få fram lite så är det viktigt att man har tränare som får jobba mycket och kanske inte ha flera olika roller, utan man har ett lag och får jobba med dem. Jag menar, där ligger vi långt efter Danmark till exempel, som har ju extremt många fler.
Vi har, som de, för vi har våra danska grannar tätt in på oss. Och FCK då, som är väl främst, jag skulle tro en jämförbar siffra där är 30 kanske. Nordsjälland inte långt efter och Brönby ungefär i vår storlek. Så de är ett tiotal till på sin akademi och fortsätter bygga, fortsätter satsa på den. Nordsjälland, lite intressant, men deras A-lag kallar de ju inte längre A-lag eller seniorlag, utan det är deras äldsta ungdoms. Det är rätt intressant.
Ja, okej. Men hur mycket betyder den här certifieringen för er, skulle du säga, Per?
Ja, men alltså, det är ju himla kul naturligtvis. Och den betyder ju att vi kan känna en stolthet, att spelare kan också känna att man finns i en väldigt fin miljö. Det är ju sju stjärnor, definierar man ju som en internationell akademi. Det är ju ett fint kvitto. Sen innebär det också att attraktionskraften, allt annat lika, blir lite högre. Både för spelare och ledare. Ännu lättare för oss att attrahera spelare till vår klubb. Och sen i förlängningen hoppas jag att ge mod också till våra seniortränare att satsa på fler talanger in i vårt A-lag. Och i förlängningen till det att vi också kan ta lite bättre betalt för våra spelare när man är utbildad i en då certifierad högklassig miljö.
Mm. Förlåt, det här stjärnsystemet, är det bara Sverige som jobbar med det?
Det stjärnsystemet finns på olika håll och kanter. Så när vi gjorde om det tillsammans med SEF inför det här året, så sneglade vi ju på England och på Tyskland och framförallt på Danmark och Norge, som nyligen har gjort om det också. Men vi gjorde ju till vårt, så att säga. Så de är ju inte identiska och inte jämförbara på det sättet att det är en internationell standard, om det var det du tänkte. Utan man har ungefärliga olika system, men där man kan göra viss jämförelse, men inte rakt av.
När ni har sneglat på dessa länder, vad är det ni har tittat på och tagit för inspiration speciellt då?
Ja, det är ju, om man tittar på delområdena, så är det ju spelare, tränare, faciliteter, och det är också målsättningar. Vi har helt enkelt gått både djupare och bredare i alla olika delområden som vi tror har en påverkan på utbildningen av spelare. Och där har vi försökt plocka då dels russinen i kakan, kanske fått nya idéer och sen försökt omsätta det, vad skulle kunna funka hos oss och vad tror vi på. Sen är det en viss, sen måste man kanske från SEFs håll också tror jag hålla det på en viss generell nivå, för att sen är det ju upp till varje klubb vad man själv tror på. Det går ju inte från SEFs sida att stoppa ner någonting i halsen på varje klubb och säga det här måste ni göra för att få poäng, utan man måste också hålla det på en viss generell nivå så man kan bygga sin egen framtid på det man tror på själv som klubb.
Jag tänker på det när man som 16-17-åring ska till exempel slå sig in i Malmö FFs A-lag. Det är ju en oerhörd konkurrens med tanke på framgången ni haft på ett seniorlag de senaste åren. Vad är det, om man kollar på utbildningen, vad är det ni jobbar mycket med så att man ska vara beredd att kunna liksom konkurrera direkt när man kliver upp i ert seniorlag?
Ja, det är en jättebra fråga. Vi jobbar ju och funderar på den hela tiden. Men det vi har gjort sedan rätt många år tillbaka, då pratar vi liksom ID, identitet, som är ett modeord nu. Och det vi försöker jobba med, vi har gått från att vara väldigt resultatinriktade på vår akademi till att vara då väldigt utvecklingsfokuserad. Det vill säga, vi har inte tränare som står och skriker att man ska passa bollen eller att man måste rensa bort den. Vi försöker vara kreativa, lösa saker i matcher på ett bra sätt, och det är okej att misslyckas. Vi letar efter spelare som gillar utmaningar, som vill testa nya saker, som vågar göra det och blir uppmuntrade att göra det. Och så får vi ta en torsk när man är 12 eller 14 för att bli så bra som möjligt när man är 18. Mm. Om man nu gör naiva misstag eller annat i 12-årsåldern. Så vi har inte släppt vårt vinnarfokus på det sättet att vi alltid kräver en 100% ansträngning. Men vi tar mycket mer risk och vi vill att våra spelare ska göra det. Vi jobbar också väldigt mycket med intensitet som också är ett modord. Att i våra träningar, i våra matcher så ska det vara väldigt hög intensitet. Vi vill driva våra matcher till exempel. Alltid vara spelförande om det går. För vi tror helt enkelt att det är mer lärorikt att ha bollen än att springa och jaga den. Och därmed så vill vi också, som är en identitet, vinna tillbaka bollen så snabbt som möjligt för att ha den. Och för att på bästa sätt nå utveckling. Det tror jag att, utan att veta, jag ska inte säga att vi är unika i de andra klubbarna. Men jag tror att det är de sakerna vi har jobbat rätt hårt med i rätt många år nu. Men accentuerat år efter år, skulle jag vilja säga. Sen, när man har gjort det, när man kommer upp i 16 och 17, så kan vi lägga på en mer taktisk sida kanske och börja tänka mer på att då till varje pris vinna matcherna. Och vi har ju också jobbat rätt mycket nu med den här bron över till A-laget. Vi har ju samarbetsklubbar som vi inte är unika med. Det är rätt många som har det, men vi har BK Olympia, har haft en i Danmark nyligen, Jammerbukt, där vi lånar ut spelarna som ett sista steg innan man kommer tillbaka och ska konkurrera om en plats, som vi också tror stärker utvecklingen och gör att de ska kunna konkurrera om en plats i A-laget. Sen är det då den här sista biten som egentligen är bedömningen från en A-lagsspelare då, som ska ha mod, eller en A-lagstränare som ska ha mod att satsa på en ung spelare. Och kanske stå i att köpa in någonting nytt på en hylla rätt högt uppe då. Utan istället ha mod att sätta in en Hugo Larsson till exempel, som är ett väldigt bra exempel från vår akademi och som gjorde succé i fjol i en i övrigt medioker säsong då.
Mm. Hur har ni / ska ni fira den här utmärkelsen nu då, Per?
Ja, stora tårtor är beställda till idag. Det är väl det oerhört stora firande. Och vi ser vad vi kan ha med alla våra duktiga ungdomstränare där ute som kanske inte hinner in idag och käka tårta på dagen. De får göra något annat med lite senare. Det är kul och vi ska fira lite grann.
Mm. Ja, men återigen stort grattis och stort tack för att du var med i Fotbollsmorgon, Per Ågren.
Tack så mycket. Kul att vara med.
Hej. Ciao. Tack. Hej.
Ja, så är det i alla fall. Vi ska gå vidare i programmet och jag tänkte fråga dig, Fabbe, har du någon koll på Börje Andersson Jonka?
Ja, men det jag vet är ju det här utdragna talet i Idrottsgalan.
Mm.
För några år sedan.
Precis. Vet du vad vi pratar om, Björn, här?
Jag är helt blank.
Nej, men Börje Andersson Jonka är ju alltid allo i Parkalompolo IK. Alltså way up i Sverige.
Ja, det är
uppe vid Kiruna. Och,
just det, han blev viral för några år sedan.
Ja, precis. Jag tror att det var så att han fick årets eldsjäl på Idrottsgalan. Och sen året efter så fick han komma tillbaka och skulle då presentera ett pris. Och han höll låda. Och körde, vilket var älskvärt. Och alla tyckte att det var ett helt underbart tal. Men det fanns ju ett körschema att förhålla sig till. Så David Sundin, som då var programledare, behövde gå in och försöka säga att vi måste
dra ner honom.
Snarare bara så här, börja...
Säg nu de nominerade.
Exakt. Säg de nominerade här. Och han liksom fortsatte. Och så fick väl Sundin gå in igen och då säga att jag älskar talet, men vi skulle kunna komma till de nominerade. Och till slut så gjorde de väl det. Men vi, så här är det också att LKAB har gjort hittills det största fyndet av jordartsmetaller i Europa. Det kom fram igår. Mer än 1 miljon ton sällsynta jordartsmetaller i Kirunaområdet. Och varför tar vi upp det här, undrar ni? Det väckte ju vårt intresse för att Kiruna-profilen och årets eldsjäl i Norrbotten verkar ju där uppe. Och vi även
planen ligger väldigt nära, så att våra redaktörer tänkte att vi kanske kan hitta ett samband här. Och det är alltid roligt att prata med Börje. Så vi får se, jag vet inte, han ska vara med oss alldeles strax tror jag. Men av det man har sett på Börje så är det ju en helt fantastisk människa. Mm. Och i Parque Alompolo så bor det ju alltså, typ 30 personer. Och det är ju en jätteliten ort där det här fotbollslaget kämpar i division 4, tror jag. Någonstans i de lägre divisionerna. Och får ju spela en del av matcherna i Kiruna fram tills att det går att spela på deras plan.
Det är kul att det är deras, så vi måste åka söderut för att, ja, för att kunna spela.
Och då liksom, Kiruna ska då ligga i närheten, men det är ju 17 mil däremellan. Så det är en liten resa att göra också. Ja, okej, okay. Vi ska se. Ja, vi har det, Börje. Börje, välkommen till Fotbollsmorgon.
Jag är här nu.
Ja, du är med oss nu.
Ja.
Ja, ja. Mycket bra. Börje, jag tänkte fråga dig, hur ser situationen ut för fotbollsföreningarna i och med gruvan i Kiruna?
Fotbollsföreningarna säger, ja, vi är som vanligt. Träningarna har börjat och det verkar mycket, mycket fint med mycket dopp och såna här grejer.
Mm. Och hur går det med flytten av staden? Påverkas Parque Alompolo på något sätt?
Parque Alompolo påverkar alltså helt klart. När gruvan går bra och allting går bra så lever vi också mycket bättre då med föreningen, lilla föreningen Parka då.
Ja.
Då får vi se då. Vi får ju lite mer sponsring och sådana där grejer. Och sen får vi mer spelare. Och nu har vi rätt så mycket spelare ändå.
Mm. Hur går det för er? Parque Alompolo IK?
Ja, vi är som vanligt. Vi har ju bra med sponsringar och bra med guppar på träningen. Och sen har vi samma. Det är jag och Robert som tränar det här laget fortfarande. Och det ser ju bra ut i framtiden, tycker jag i alla fall.
Mm.
Vi kommer att överleva den här säsongen. Och kanske, vi har siktat på att vi lever 5 år till.
Mm. Och vilken division spelar ni i nu?
Vi spelar i femman nu.
I femman?
Vi tänker vara bäst i femman i år.
Du låter segersäker, Börje.
Ja, jag har alltid varit säker. Nej, det jag har lovat, det brukar alltid gå in. Jag har aldrig behövt backa ur från det jag har lovat.
Börje, vet du att jag har pratat lite om det här klippet då, när du får dela ut pris på Idrottsgalan för ett par år sedan. Hur har det påverkat dig sen dess?
Ja, det har ju varit mycket upplevelse. Det var en upplevelse att vara där och vara med i den där och... Och det har påverkat mycket genom att man har blivit lite kändis då med olika de här hela Norrbotten, oavsett var sen åker så. Ja, det här går ju Börje. Det finns ju mycket som här folk som man inte känner igen, men de känner igen mig. Mycket ungdomar och såna här som är intresserade och ser mig och pratar med mig. Och jag har ju lätt att prata med alla, så det går ju alltid bra. Ja, det är ett stort intresse det har varit. Och det är fortfarande likadant. Det var en upplevelse.
Trivs du som kändis?
Va?
Trivs du som kändis?
Jajamensan, jag tycker det är roligt att vara sådär. Och jag som har lite humor, jag kan ställa upp på det och på allting. Och det har alltid gått lätt för mig också. Och när jag blev känd i sådär. Jag tycker det är kul att hålla på med folk och sen när de kommer och pratar och så kan man ju ha lite humor också. Kasta in lite extra ord.
Men Börje, du gör mycket i Parque Alompolo IK här. Här har vi skrivit att du är allt i allo. Kan du beskriva din roll lite mer? Vad gör du exakt?
Jag har ju Först och främst har jag ju, ja, det är mycket svårt, jag har ju nästan allt i mina egna händer då. Jag förbereder träningarna. Jag har inte huvudansvaret just nu, det är ju Robert som har utomstånd. Men jag förbereder med alla grejer vi ska ha till träningen. Sen går jag igenom tiderna till olika hallar. Och sen är det ju att allting är med. Jag har ju jag som har alla tröjorna och bollarna och vattenflaskan. Och sånt. Jag förbereder till varje träning. Jag börjar en timme före garanterat som jag börjar förbereda mig och åka till träningen. Jag tycker det, för mig är det enkelt. Jag tycker det bara flyter på. Jag har inga problem på den sidan. Att jag måste göra det och det. Det är liksom tillhör mitt liv.
Mm. Ja, det är häftigt. Det är roligt att följa dig och Parca Lompolo. Att du kör på fortfarande börjar. Det är väldigt imponerande. Och jag önskar dig och klubben stort lycka till den här kommande säsongen och kommande åren.
Roligt att höra. Men har du fixat det här att jag skulle komma med i programmet?
Ja, du är med i programmet just nu.
Jaha.
Ja. Det blir kanon. Men, tack för att du var med, Börje.
Trevlig helg på dig.
Trevlig helg och lycka till.
Ja, hoppas att allting gick bra då.
Ja, det gick jättebra. Stort tack.
När kommer ni visa det här, eller?
Alltså vi visar det just nu, men vi kommer visa det efteråt också. Men vi skickar en länk till det, eller vi skickar till det så att du kan se och ta del av programmet.
Men det var roligt att höra.
Jajamensan. Trevlig helg, Börje.
Ja, och du också. Ja, hej då.
Hej.
Unik förmåga att hålla sig kvar i etet.
Runda av i den styrkan.
Precis. Där. Nu fick man uppleva det live. Avrundnings.
Ja, ja. Gåsigt. Han sög sig kvar den jäveln igen. Alltså.
Vi har Stryktipset som ny partner på fredagar. Mycket roligt. Eller hur?
Mm. Jag älskar Stryktipset. En klassiker.
Ja. Sen är inte du så bra på engelsk fotboll, men det är ändå, du är ändå där och du
tittar. Ja, men alltså, ja, men det spelar ingen roll. Det är ju Stryktipset.
Ja, Stryket är ju det mest klassiska vi har.
Vi som är bra behöver ju sådana som Fabbe så att det blir lite pengar. Alltså,
Fabbe har ju en nyckelroll.
Stort tack, Fabbe.
Ja, verkligen. Nej, men det är superroligt. Och Stryktipset hade under 2022 ett rekordår med hela 62 miljonvinster. Bara senaste omgången Premier League var med på kupongen under nyårshelgen så var det 4 spelare med 13 rätt som vann cirka 1,5 miljoner vardera. Och nu ska vi i Fotbollsmorgon med hjälp av våra spelexperter vara med och försöka nå 13 rätt under 2023. Det är i alla fall förhoppningen. Och om vi kikar på kupongen som är i morgon lördag så toppar den med 5 matcher i Premier League och har jackpot på 15 miljoner kronor. Vår spelexpert Myggan är grym på engelsk fotboll och är först ut med sin skiss inför lördag. Och vi ska ta och titta på Myggans skiss som vi ser här. Och hans bank, ni ser den där spiken där, den hittar vi i match nummer 10. Middlesbrough som just nu parkerar på en femte plats i Championship har en fin form med 4 vinster på de 5 senaste matcherna. Hemma mot Millwall så är de en säker spik här enligt Myggan. Sen har vi Myggans skrällspik. Den är match nummer 11 strax nedanför där. Och det är en spik 2 på Norwich som står i 2,47 när det kommer till odds. Då. Och fjolårets P-lag har inlett svagt och parkerar i mitten av tabellen. Men här tror Myggan då på en skräll. Och så har vi helgarderingen. Den hittar vi i match nummer 3. Everton-Southampton, ett möte i botten där Southampton dock stod för en megaskräll i veckan när de besegrade City på hemmaplan i semifinalen av Carabao Cup. Så ser det ut. Så där har ni Myggans spel och hans spikskräll och gardering. Och sen så har vi ju lite andra matcher som kanske är lite större. Ja, det beror på hur man ser det då. Men till exempel Wolves-West Ham, Björn, tänker jag. Det är ju 2 krislag, får man säga. De parkerar också väldigt långt ner i tabellen.
Det som är kul med de här 16 matcherna är ju att det är många bottenmatcher. Lag som slåss om kontraktet, vilket är ju väldigt intressant.
Precis.
Ja,
Wolves
med Lopetegui. Ja. Att få in en världsklasstränare till Wolves det borde ju gynna dem.
Ja.
Så att nu är det Jiménez mål.
Ja, det är precis. Tänk om han skulle kunna komma igång igen.
Ja, exakt. Han har man inte riktigt kunnat känna igen sen den här huvudskadan faktiskt.
För Diego Costa har inte rosat marknaden sedan han kom heller.
Nej, han var ju så där bulldog terrier lik senast, var som att han jagade det. Men han, det roliga med Diego Costa, han är typ nästan aldrig blivit utvisad i England.
Jag också
man tror jag att han så här, man gissar 10 röda.
Ja, precis.
Jag tror att han om man har ett
kanske. Förvånansvärt få i alla fall.
Ramos har väl 0 i La Liga va?
Sorry.
Nej, Pepe är som har 0 röda i La Liga.
Okej, okay, ja, det kan ju också
vara så. Man tror att han är ett
bara han ska ha.
Men den där
men
ja, så att det blir en spännande fight.
Ja.
Tror nog en del där på Wolves också.
Ja.
Tror att de kommer lyfta.
Sen är det lite jobbigt läge för Liverpool som går liksom, det är fram och tillbaka när det kommer till Liverpool just nu. Och nu är det senaste ju att Darwin Núñez ska vara skadad. Och då åka...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Välkommen till Unionen.
Hej, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja.
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Till Brighton och möta dem på bortaplan. Det är ingen jätterolig match att få nu heller.
Det är bara bra att han är borta, eller?
Ja, enligt vissa kan man ju tycka det.
Han har varit
men ja, nej, det är häftigt det De Zerbi gör i Brighton. Delar ut fotbollslektioner lite här och var. Men och jag tycker jag tror jag skrev till Fabbe igår att jag har lite svårt att förstå Premier League just nu. Alltså med alla storlag som går så dåligt. Alltså jag tror absolut att Liverpool kan torska den här matchen.
Där är jag.
Och alltså jag menar City ser inte bra ut, Liverpool ser inte bra ut, Chelsea ser inte bra ut, Tottenham ser inte bra ut. De enda som så här går att lita på det är typ Arsenal och Newcastle.
Ja.
Och det är United också får man ju säga.
Ja, precis.
United går ju faktiskt riktigt, riktigt bra.
Ja.
Men
ja. Det är ingen trio man hade trott, man hade gissat på förhand.
Nej, verkligen inte.
Så Arsenal, att, Newcastle och United.
Det kommer vara botten.
Ja, verkligen.
Det är 2 år sedan.
Ja, exakt.
Nej, det där blir nog obehaglig match för Liverpool.
Ja,
absolut.
Precis. Sen har vi ju match 4 Nottingham Forest mot Leicester. Där Leicester också är så här, var har man Leicester? De är helt omöjliga och då börjar säsongen väldigt svagt och sen så höll de ganska många nollor i rad och man tänkte att nu är de i alla fall, nu har de lyckats sätta defensiven. Men det är väldigt mycket fram och tillbaka. Det känns som att Brendan Rodgers han har överlevt några gånger och man fortsätter bara vara kvar och trumma på där.
Ja, man har väl liksom få vara kvar.
Han, vad är det han sagt då? Sen han kom dit så har de väl värvat för typ 10 miljoner kronor eller något sånt där. Jämför med Nottingham som är väl värvade för 2 miljarder.
Ja.
Alltså de sparar ju in jättemycket så han får inte göra någonting. Så vad kan han göra egentligen?
Nej.
Han trollar ju med knäna. Egentligen. Så här. Sen är det inte ett skitdåligt lag han sitter med.
Nej.
Han har ju bra spelare, men alla lag i den här ligan behöver ju förstärka.
Men han har spelat kryss 2 i den matchen i alla fall. Och sen, det får vi addera.
Nej, men sen Brentford-Bournemouth. Brentford brukar ju vara bra mot... topplag, du spelar ganska enkel, rak fotboll. Skickar gärna upp den fort.
Jävlar vad det är små lag så långt.
Ja, och de är jätteduktiga på det. De är jättetydliga i det.
Ja.
Ganska enkel fotboll så. Men då kanske mot slag som Bournemouth som ju åker här till liksom en bortamatch. Och jag tror att de är supernöjda med ett kryss. Jag tror inte de kommer bjuda på de ytorna. Så att jag tror att Brentford kan få det svårare än vad kanske många tror på föran. För man ser Brentford och gör bra resultat mot storlag lite då och då. Men sådana här matcher, jag tror att Bournemouth borde väl stå och, liksom och stånga och försöka täppa till, men de är ju på andra sidan också klappkassa.
Ja, för
men jag, som sagt, jag tror att Brentford kan få problem i den här matchen.
Stryktipset av spelstopp lördag 15.59 och denna lördag är som sagt jackpot på cirka 15 miljoner kronor. Myggan har två större system också som man erbjuder andelsspel för genom Spela Tillsammans. Andelar kostar 77 kronor och finns via dob.one/stryktipset. Eller så för er som tittar på detta så har ni QR-koden också i bild. Och då kommer ni direkt till vårt digitala ombud. Så är det. Stryktipset är en produkt från Svenska Spel, Sport och Casino AB. Åldersgräns 18 år och har du problem med ditt spelande så finns stödlinjen.se. Ja, och då är vi tillbaka. Och som sagt, vi ska prata om en artikel då.
Ja, nej, men det...
Eller, du får lägga ut texten. Du har varit på Kungliga och grävt som vanligt.
Precis.
Är du på kramlevel med dem nu? Eller hur långt har du kommit in i Kungliga?
Okay. Ja, men man nickar med receptionisten. Mm.
Det är vanliga.
Ja.
Det var ändå lärt, för det var, vem var det som skulle gå dit? Var det Kalle eller någon här på Dobbs? Och så sa du att jag förstår, det har jag också varit med om. Alltså i början när man kommer dit och man måste hänga av sig jackan på rätt ställen. Och...
Ja, nu är det en jävla pondus.
Alltså, du går dit flera gånger, biblioteket. Du gick dit en gång och samlade på dig en radda med grejer.
Nej,
utan du går dit...
en gång i veckan minst. Mm. Kanske två. Men
oftast...
oftast varje torsdag inför fredagsprogrammet.
Ja, det är dåligt. Jag ber om ursäkt för det. Jag borde gå tidigare med lite framförhållning. Så vi har pratat om det, att det ska bli liksom, ska planera längre fram.
Yeah.
Men nu är det som det. Och den här veckan hann jag inte riktigt med tidigare. I alla fall, jag hittade en artikel från 13 januari 2003.
Mm.
Och det är ju försångstider, så jag tänker att det var kul att här, det är en artikel. Så här hårt trendigt favoritlag. Då Aftonbladet med Martin Strömberg och Robert Laul gjort en sammanställning av hur hårt varje allsvenska lag tränar inför den allsvenska säsongen. Och ja, så här ser det ut.
Mm.
Och det är ganska kul.
Richard Mann i bilden.
Ja, längst ner till vänster. Och det ser, där är ju så här cirkeldiagram längst ner där hur hårt eller hur klubbarna portionerar träningen med boll och fys. Mm. Så ser man till exempel Djurgården som vann SM-guld i året tränar bara fys.
Mm. Det var ju grejen med Djurgården. Och de var bara liksom bänkpress. Typ. Mm.
Ja, det var ju Putte Karlsson som kom in och ställde väl enorma krav. Så det var en enormt hård fysträning det året. Och man rörde inte en boll innan man drog till Kina på träningsläger. Och det var typ i mitten.
Var det med Kina?
Ja. Och det här är också det som är kul, det står ju träningsläger och jag tror nästan det här är ju La Manga tiderna. Det är ju väldigt nästan samtliga lag drar ju till La Manga.
Mm.
I alla fall det som också är noterbart är ju längst ut till höger. HBK tränar bara på grus, väldigt svårt att köra. Vi har Jonas Tern som huvudtränare för Halmstad BK.
Det är roligt att läsa det här. Och som sagt, det här artikeln kom måndag den 13 januari 2003, så det är för exakt 20 år sedan. Mm. Och den, citat från Jonas Tern då, HBK tränar bara på grus, väldigt svårt att köra vissa övningar. Man minns ju själv när jag växte upp så var det också man tränade på grus, men det är ju en helt annan sport. Alltså, konstgräs kontra gräs, det är ju en debatt, men grusträning... Det är
den här tiden, Djurgården och Stockholmslaget körde ju träningsmatcher på Stadshagen. Ja. Det var ju grus.
Mm.
Precis. Det var ju...
Spelare sprang kring med nickers.
Ja, exakt.
Vi ska ta och titta på ett litet klipp från också Halmstad BK början av 2000-talet.
Senare va?
Ja, och det här är ju en träning där de ska träna på att blocka skott.
Ja, det här är ju väldigt kul.
Det är ett väldigt roligt klipp och det är också en liten tidsmarkör. Jag vet inte hur många lag som gör så här idag, men vi tar och tittar.
Och så kall också.
Härligt. Vi har Per Texas Johansson med oss här på länk. Texas, jag hade att du såg klippet här också. Minns du det här och vem är det som är tränare?
Jo, det är ju Jan Andersson som är huvudtränare. Sen ska väl inte han riktigt lastas för allting. Nej. Det är Virmala som är andra tränare då, som har, han fick ju ganska fria tyglar och vi analyserade ju väldigt mycket vid den tiden. Varenda träning liksom filmades i princip, så att de hade ju sett på någon match att vi vände ryggen till för mycket liksom. Mm. Så att då skulle vi göra någonting åt det.
Ja. Vilket år är klippet? Förlåt.
Jag tror det är 28 kanske. 27-28. Okay.
Mm. Det är ändå det där, när de väl en spelare som träffar en annan i huvudet, då är alla liksom, härligt, bra jobbat. Precis så.
Bra blockat, sa ju Virmål där på slutet. Ja. Jo, men det var jag som sköt. Så att jag har lagt upp klippet nämligen.
Okej.
Okay. Det är ju en 80% av liksom insatsen. Det hänger ju mycket på att man ska träffa spelarna också. Visst, det är bra att stå kvar, men det hänger, ja, man kan ju inte missa.
Nej, men det var rätt sunkiga skott faktiskt, ni ser i prisen.
Ja, det var många som var ganska högt.
Men galen övning var den, det måste jag säga. Man undrar, vad gör vi här liksom? Ja. När man väl på plats.
Och just att det är så kallt och rått också, det gör det ju ännu värre. Mm.
Men vi pratade lite innan, Texas, om när ni tränade på grus. Minns du den tiden också?
Ja, men det var det ju så. Kommunen var ju rätt sega i Halmstad där, så jag tror vi fick en konstgräsplan typ 26 eller någonting. För sista träningsmatchen gjorde vi 25, vet jag, på grus. Så att det är klart man minns. Det var ju en annan tid då, kan man ju säga. Mm. Med allt från liksom vilken utrustning man hade. Alltså man hade ju speciella grusskor och knickers hade man väl, om jag minns rätt. Och man tejpade knäna. För att det inte får så. Då man glidtacklar, det vill man ju fortsätta göra. Men,
just det.
Ja.
Minns du om ni pratade någonting där och då om att så här, det här är inte ett hållbart underlag? Eller så här, varför ska vi inte kunna ha något bättre, några bättre förutsättningar?
Jo, men samtidigt då, man fick ju lite... Alltså, HBK var ju bäst på den tiden, om man får ju säga så, mellan 95 och 05, så att man var egentligen rikast och bäst, så att man hade ju lite möjlighet att åka till La Manga, och man var på Italien, så man kanske var på två träningsläger samtidigt, eller under en försäsong, så man fick ju lite annat däremellan, måste jag säga. Men sen är man ju uppfostrad med grus. 20 år av mina 25 år som fotbollsspelare så var man ju på grus, så att man var väl invand vid det på något sätt så.
Men du spelade vänsterback i Halmstad mellan 2001 och 2010 och du arbetade inom klubben tidigare. Hjälper du klubben på något sätt idag? Mm. Eller hur är relationen med Halmstad BK?
Nej, nu, jag var ju 10 år efter jag slutade spela i klubben på ett eller annat sätt. Så att det var ju 20 år totalt. Så att, det var ganska mycket jojo, superettan, allsvenskan. Det är ingen höjdare alltså. Utan det bästa är att vara etablerad antingen i superettan eller i allsvenskan. Så jag hoppas att man kommer upp nu. Nu är jag bara med som sponsor med ett företag som jag är delägare i. Så att, det är kul att följa som supporter faktiskt. Nu kan man ha lite mer åsikter om. Tankar som alla andra har.
Ja. Och vad tror du om Halmstads chanser i Allsvenskan i år?
Ja, det är väl lite svårt att säga än när man inte vet. Alltså, man letar lite nyförvärv fortfarande. Mm. Man litar väl mycket på Haglund och på laget som det alltid är i Halmstad, och just kulturen och jobba ihop. Och det tror jag man kommer få valuta för sen. Sen måste det till lite spetskompetens, för det är skillnad på superettan och allsvenskan. Det är bara så.
Mm. Finns det någon...
Men ja, hålla sig kvar.
Finns det någon specifik spelare som du tror kommer att överraska lite?
Ja, vi har ju Antti G. Han är väl 41 år, tror jag. 62, så att han överraskar varje vecka.
På ett sätt överraskar han ju faktiskt, ja, exakt.
Ja, jag fattar inte vad han orkar. Men han älskar ju fotboll, så att... Då är det ju bara att fortsätta så länge kroppen håller. Ja. Nej, sen är det väl, vi fick ju han Granat nu som vann skytteligan i Superettan.
Just det.
Och sen har vi Alexander Johansson som kom tvåa också i skytteligan. Så att det finns ju talanger. Sen gäller det liksom att de tar chansen och verkligen etablera sig i Allsvenskan. Och det är svårt att säga.
Mm. Fan, jag såg din namne på tv. Kan det stämma att du har en namne som är mus? Jag kollade på Skala-revyn på tv och då var det en Per Texas ja, Johansson precis. Som var kapellmästare. Vad har ni för relation?
Ja. Ja, men det är ju jag blir taggad varje vecka av honom att folk tror att jag är jazzmusiker. Jag fick ju mitt smeknamn av honom 1998.
Jaha.
Så att den enda likheten vi har det är att jag spelar klarinett på mellanstadiet.
Så att, han var först.
Men han var först och sen finns det ju en Per Ruskträsk Johansson också och så är det ju jag. Men det var Gais-supportarna i Göteborg då som hittade på detta då, bara för att vi hade en som hette Per Johansson redan i Gais då.
Aha, okay.
Och då vann han Grammis då 98 så att, det är lite slump. Men nu säger jag bara Texas när jag svarar i telefon och allting så att folk vet inte vem Per är.
Ja, men Per Texas Johansson, det var väldigt kul att du var med i alla fall. Och,
ja, tack så mycket.
Tack för inhoppet.
Det var lite flashbacks.
Ja, precis.
Med allting, med grusäsong och blocka skott.
Ja,
ha det gott,
Texas.
Ha det bra.
Ha det fint. Men vi är ju inte helt klara med On This Day kan man säga. Det handlar ju lite om nu det vi ska prata om snart lite så här, hur lagen tränade då och hur träningen ser ut idag och hur utvecklingen har sett ut.
Ja men precis, vi pratade med vår lilla WhatsApp-tråd så här. Du skickade in en artikel som är intressant på fotbollens utveckling. Det här med att man kan mäta mycket mer statistik och så här, och just det här högintensiva löpningar och just hur fysiken är viktig i dagens fotboll. Att det finns ju massa studier som visar på att de som springer snabbast med boll och de som springer mest vinner. Alltså inte nödvändigtvis totalt.
Var det lite det Danne Bergstrand skulle införa i Bayern? Eller?
Ja, vi kommer inte ihåg. Men det är inte så mycket total distans. Alltså man springer ju nästan mindre idag, men idag är det fler högintensiva löpningar. Fotbollen går ju fortare. Du måste ju vara bättre tränad idag än förut. Och då ska vi ju ringa upp Victor Hellander som är fystränare i Djurgården.
Ja,
och
precis.
Det är intressant också med tanke på att hur vi kan närma oss Europa också.
Men det är en tidskrift som heter Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports. Där det är en forskargrupp som har tagit fram lite intressant data. Och det finns mycket att plocka ut från den. Men just idag så har vi fastnat lite mer för liksom hur lagen tränar och lite som du var inne på nu, högintensiva löp. Och då har vi tagit fram en text där det står så här att data från Premier League visar att mellan säsongerna 2006-2007 till 2012-2013 visade en ökning med 20% med löpningar i hög intensitet. När det gäller högintensiva aktioner noterades en ökning med 50%. Med en liknande ökning menar forskargruppen att högintensiva löpningar kommer ha ökat med 40% jämfört med säsongen 2013-2014. Exakt när det sker framgår dock inte helt tydligt. Och en annan studie av BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation. De gjorde en studie av Champions League från 2021. Där de gjorde en slutsats att de lagen som hade flest högintensiva löpningar specifikt när lagen hade bollen var de som vann flest matcher. Så ja, dels att det har ökat och dels att det är de som...
Lars Lagerbäcks favoritcitat är ju från Pep Guardiola. If you don't run, you don't play.
Men jag tycker att det...
Det drar han varje gång. Men,
ja. Men det är lite fascinerande för när man kollar på till exempel Pep då, när det är mycket bollinnehav, då kan det ju ibland se ut som att de står ju i stort sett still för de bara passar bollen, låter bollen göra jobbet än att de springer, men det är inte riktigt sanningen då, Fabbe.
Nej, men så är det väl. Och det blir ju någon hype den här med Verheyen, den här gamla Feyenoord-gubben som införde det här freshness och du vet, vad heter det?
Periodisering.
Periodiseringen, ja.
Men det var väl lite också belastning och
ja, sådär. Exakt. Och, men det känns som att det sen kom...
Precis, vad innebär periodisering exakt? Det var att man tränade jättemycket under en period och sen...
träningarna på ett
precis,
som man lite annorlunda sätt jämfört med hur man gjorde tidigare.
Precis, ja.
Och så.
Sen kom Klopp till Liverpool och bara tog det i papperskorgen och bara körde sitt och då blev de världens bästa lag med hård träning och
Men kan man tolka det lite som att här, ibland så är det liksom stor applåd när Pirlo har gjort 16 kilometer efter en match eller vad som är mycket, att det kommer vara ointressant. Det handlar inte om att springa mest utan att springa bäst liksom. Att det är mer en intervallsport än vad det är en maratonsport kanske.
Ja, så gör du fystester, du springer ju inte en mil.
Nej.
Utan du springer ju mer Ja, men jojo-testet, de här är ju bra, till exempel. Mm. Testet av de här att man springer högintensiva löpningar. Det ska bli intressant att höra vad han säger, för det finns ju mycket frågor om liksom, vart fotbollen är på väg. Alltså jag tror att vi kommer komma till kanske där genetik spelar extremt stor roll. Mm. Alltså lite som att alla kan inte vinna 100 meter. Toves skulle 100 meter, det går inte att träna.
Jag vet, det var väl Bartosz Grzelak sa väl det när han var här i Dobb-sammanhang någon, när han var tränare i AIK, att ja, men de största ligorna, de värvar genetik. Det är enkelt förklarat, det de gör. De bara, det är bara att plocka dem. Inte bara liksom bra på fotboll, men de har liksom de förutsättningarna.
Ja, nu har vi en ny person med oss. Det är Viktor Hellander som jobbar som fystränare för Djurgårdens IF. Och Viktor, till att börja med, välkommen till Fotbollsmorgon.
Tack så mycket.
Har du hört oss sitta killgissa nu?
Nej, jag kom in här för en minut sedan ungefär. Så att, men det jag har hört låter ju vettigt.
Ja. Men vi har pratat lite grann om det här med högintensiva löpningar och aktioner. Och att det är fler studier som visar på att det är så att det blir fler av dem. Vad säger du om det? Är någonting som du själv har märkt av?
Ja, absolut. Visst är det så. Och under den tiden jag har varit med i fotbollen här så har det hänt ganska mycket på de 7, 8, 9 åren eller vad det är. Att från att inte prata så mycket utan kanske prata mer distans och generellt sett löp, och att det gått från nästan att vara en uthållighetssport till att bli en, det är fortfarande en uthållighetssport, men till att bli en mera explosiv idrott, typ närmare kanske hockey, handboll och lite sådana typer av sporter, även om man spelar på något sätt, men det trendar väl åt det hållet just nu, absolut.
Mm. Hur mycket ligger vi efter liksom, i, om man jämför med Europa när det kommer till de här delarna?
Jag tror inte så jättemycket utan att veta exakt, men jag tror att det mer handlar om att ni var inne lite på det här med genetik, och det är ju såklart plånboken styr. Ju högre upp i näringskedjan du är, desto bättre fotbollsspelare, alltså som har bättre förutsättningar för att spela, finns det ju, och då kan man ju ha det. Och så att jag tror ibland tror jag faktiskt inte att det tränas så himla mycket bättre. Nu generaliserar jag ju grovt ut i Europa. Jag tror mer att där köper man lite mer färdiga fotbollsspelare, medan vi kanske i Sverige och liknande länder kanske får jobba ännu mer på att utveckla det vi har. Så att träningsmässigt tror jag faktiskt inte att det är så stor skillnad eller att liksom hur man lägger planering och sånt där. Sen är det att de är på liksom ytterligare ett snäpp upp liksom.
Men i Djurgården när ni utvärderar matcherna, kan ni se en korrelation i att när ni vinner matcher så springer ni snabbare och har fler sådana aktioner kontra, och det motsatta, att när ni förlorar springer ni, gör ni mindre utav de här aktionerna?
Alltså, både och. Det har både varit bra matcher där vi har sprungit mycket snabbt och mindre bra matcher där vi fortfarande har sprungit snabbt. Så att det är väl en puss när man liksom gör en hel värdering. Man kan liksom inte bara säga att nu har vi haft mycket sådana här high speed runs och helt plötsligt har vi vunnit matchen. Men däremot så, det man faktiskt kan se om man går tillbaka till det här bara med vanliga löpmeter, är att när vi rör på fötterna, då är vi oftast bättre. Alltså bara att man är igång. Så att, för det är också så att är du bra på att läsa spelet till exempel, för att även om fys är en genetik och liksom en viktig grej, så är de andra delarna också, är du, alltså, det du inte har i huvudet får du ha i benen lite grann. Alltså är du smart så rör du på fötterna konstant, och då kanske du inte gör lika många snabba löp liksom, för att ta sig dit du ska. Så att det är hela tiden, och det är därför också, annars hade jag kanske jobbat med fys på ett annat sätt på gym bara. Men det här är ju liksom, fys är ju en pusselbit som har blivit mycket större i fotboll de senaste åren, och vilket är jättekul. Så att, det går inte att dra liksom en rät linje däremellan, men det är klart att det finns ett samband med att rör man på sig så går det ju bättre, helt enkelt.
Mm. Vill du fråga?
Nej, men jag tänkte just med om man ser en större problematik med typ muskelskador, med tanke på att då högintensiva löpningar ökar. Jag vet att just Kim och Tolle fick ju ofta, eller inte sällan snarare, lite kritik. Att även i Sirius och i de första två säsongerna i Djurgården, att det dök upp mycket muskelskador, och de pratar ju ofta om att de tränar hårt och högintensivt, och så dök det upp en hel del muskelskador, och att då var det en del frågor om att tränarna är kanske för hårt. Men om att hela fotbollen går åt det hållet, att det är mer högintensivt, så kan man se också att man har lite större problem med muskelskador.
Ja, alltså utan att ha någon statistik från liksom 10 år tillbaka. Alltså, det räcker ju med att se en gammal Allsens match för 10 år sedan, så ser man ju att det är nästan olika sporter. Liksom. Det går ju mycket, mycket fortare. Sen tror jag att vid hand i hand med den utvecklingen så går ju alla annan utveckling fram också. Så jag tror att vi har blivit ännu bättre på att identifiera och försöka förebygga. Och om man bara går tillbaka till den tiden. Jag har ju varit med, det här är ju min, jag räknar här nu när vi börjar. Jag tror att det är min 9:e säsong med Kim och Tolle. Så att vi har ju varit med en stund. Och
det är snart det jag som ska hängas då för skadet.
Exakt, precis. Eftersom det är jag som har... Men jag ska aldrig sticka ut hakan nu heller när det har gått ganska bra. Men det vi har ändrat på är väl i så fall egentligen inte det vi har gjort på planlöpen. Utan det är väl att vi har adderat ännu mer faktiskt styrketräning för att stå pall med löpen egentligen.
Mm. Okay.
Så att det blir ju typ som en... Om det var... Jag kommer inte ihåg vem det var. Men just att man pratar om att man ska vaccinera spelarna. Alltså att man har sina... Dels på plan de här sprint som man gör varje vecka. Men även att man är i gymmet och verkligen bygger upp en kropp som ska stå pall det här. Helst, ja, 2-90 minuter i veckan då, till slut när du gör det bra. Liksom. Så att det är väl kanske det som har ändrats. Att vi har adderat upp och gjort ännu, liksom, lagt ännu mer fokus på styrketräningen för att stå pall.
Mm.
Jag tänkte man, när, som Djurgården har varit i Europaspel under säsongen, så pratas det ofta om att det här att det blir 2-3 matcher i veckan. Att det sliter, att ibland har man kanske har 2 dagar, 3 dagar till en match. Hur mycket klarar en allsvensk fotbollsspelare? Räcker det med 3 dagars vilar och sen köra 90 minuter igen? Eller vad är liksom bristningsgränsen? Hur länge kan man göra det?
Ja, det är väl högst individuellt hur man är. Och det där är också faktiskt, om vi går tillbaka till det vi var inne på i början här, eller ni var inne innan jag kom in också, med genetiken, att klara av att återhämta sig och framförallt hålla sig hel. Det är faktiskt en axelviktig genetisk komponent som dessutom, om man kollar när de ska värva spelare, hur ser skadehistoriken ut? Klarar man av att trycka på? Och det är klart att ju bättre tränad desto större chans är att man står pall. Men det är det ena faktiskt, att man har den egenskapen på något sätt, att man kan klara sig från skador. Men sen är det så otroligt olika också, tror jag, hur man har träningsbakgrund. Alltså från unga år har man tränat mycket då har man större möjlighet att liksom stå pall där. Så att snabbt svar är att ju bättre tränad du är, desto bättre står du i pall. Men sen är det ju lika mycket hur du, vad hela apparaten runt omkring med medicinska sidan, hur man kan hjälpa till med om det dyker upp saker. Vi är ju extrema med liksom trycker i spelarna mat och dryck efter träningarna och matcherna för det är nästan viktigare än typ återhämtning, eller det är mycket viktigare och såna grejer. Så att man står pall, sen är det såklart, går det 2 dagar till så har man ju större chans att vara lite fräschare i benen. Men man ska ju kunna... jag ser ingen skillnad att allsvenska spelare inte ska klara av det. Då är det i så fall att om man inte är van vid Europa-tempot första gången, då kan det bli mer sån chock. Men om man jag tror inte att Malmös spelare som har spelat flera år har någon större problem så. Det är ju matcher man vill spela liksom. Och det kände väl vi också förra säsongen att det var inga problem för oss. Det var med att man kanske mentalt ibland med resdagar och sånt inte var riktigt på tårna. Men fysiskt så... Ja, jag tycker inte att vi låg ner och försökte ha kramp och sånt. Så vi mötte lag i Allsvenskan som spelade en match i veckan som hade betydligt större problem med det.
Viktor Hellander, fystränare för Djurgården. Tack för att du var med och lycka till nu då. Det är mycket matcher framöver för er del. Så lycka till i alla möjliga turneringar som ni ska delta i.
Tack för det.
Tack.
Stort tack.
Hej. Ja, klockan börjar närma sig 9 för Fabian Ahlstrand.
Precis.
Hur betygsätter du första fotbollsmorgon fredag för året?
Ja, bra. Mm. Många intressanta gäster.
Roligt. Fullt ös.
Roligt med Björn.
Ja, mycket.
Och Robin.
Ja.
Ännu roligt.
Det sa jag inte.
Det är korrekt.
Och du är du.
Och jag. Vilken gäst brände lite extra för?
Ja, men det är svårt att...
Du gillar att prata skador och sånt ju.
Ja, men Börje var ju kul.
Ja, Börje var fin. Framförallt för att det var lite rörigt samtal. Ibland var det lite svårt att
exakt veta. Jag vet inte hur du landade.
Det var lite svårstartat. Sen har jag ju det att han inte vill lägga på. Så, att...
så slut. Ja, men kul att du kom hit, Björn.
Mm, var jättekul att vara här. Kul att se.
Men då jobbar du inte på söndag. Jobbar du imorgon då?
Imorgon.
Med bottenmatcherna.
Ja, det som är lite extra kul den här helgen är att vi startar en halvtimme tidigare båda dagarna. Så vi kör en timmes införsnack till Manchester Derbyt. Så att vi startar 12.30 imorgon. Och på söndag så startar vi 14.00. Och det finns massa roliga grejer. Jennifer Kusikastland har träffat Christian Eriksen och Victor Lindsay Lindelöf i en gemensam intervju.
Aha.
Och sen har Bojan Djordjic träffat Kulusevski, det är ju North London Derby på söndag. Och förutom Ben Foster och i studio och Ljungberg och Niva och Jonas Olsson.
Så lördagen är fin, men söndagen där smäller det till.
Ja, nej, men båda dagarna blir riktigt riktigt roliga. Så att, det blir extra långa studiosändningar. Så det blir kul. Nej, men jag jobbar imorgon. Det ser jag jättemycket fram emot.
Mm. Innan vi avslutar dagens program så det var ju en övergång som blev klar igår också i Allsvenskan. Jimmy Durmaz klar för AIK.
Just.
Tänkte att vi bara skulle toucha vid innan vi avslutar. Fabbe, vad tror du att han kommer tillföra till AIK? Han har ju spelat mer sittande mittfältare nu. Man minns honom kanske mer som en offensiv mittfältare. Ja. Och dessutom lite mittback också, vad jag förstått.
Okej, ja.
De senaste matcherna i Turkiet.
Ja. Nej, men det ska bli spännande. Alltså här, Durmaz syns spel man inte bara sett i landslaget.
Mm.
Egentligen.
Och Malmö.
Ja, men från alltså, efter att han lämnade. Malmö. Ja. Så det är ju så här, det är svårt att liksom definiera liksom han som spelare, framförallt idag.
Ja.
Men det är klart, det är en jättemeriterad värvning och han har gjort det bra i Europa. Mm. Han har tillhört stora klubbar. Så det ska bli jag tror att det är en bra värvning av AIK för in, absolut.
Vet du vilken klubb utomlands han har gjort flest matcher för?
Jag skulle nog säga att det är, vad heter de, Genshirgbli eller
Toulouse.
Toulouse är det.
Vilket okay. Frågar du inte mig?
Förlåt.
Hade du det? Nej, jag hade gissat det, men jag
visste
inte
alls. Hade du sett
Toulouse? Ja. Nej, men det överraskade mig lite ändå. Jag tänker också lite in på de turkiska klubbarna. Jag har varit i Galatasaray också. Och Olympiakos också, såklart.
Ja.
Men det är, ja, inte jättemånga fler matcher. Men
out Ekdalar i Djurgården här. Vi kan få två brorsor och mötas i vårt lag. Det kan inte ni.
Precis. AIK har också varit Elias Durmaz. Just. Och sen har de bröderna Ayari i truppen också. Så det finns två brödrapar nu i AIK. Men det är ändå stora klubbar. Alltså Galatasaray, Olympiakos, Toulouse. Det är...
Ja, han har ju haft en jättefin karriär. Ja. Och har ju spelat mycket på slutet.
Ja.
Så att det finns ju alltid en risk med när man värvar hem så här stora spelare. Att det finns någon hake. Att de har varit skadade mycket. Och sådär, och att det liksom egentligen vill sluta.
Mm.
Men här upplever det som att Jimmy Durmaz fortfarande har glöden i sig och han har spelat kontinuerligt i Turkiet.
Mm.
Och vad jag har sett inte varit skadad särskilt mycket. Så att, och är ju inte överdrivet gammal, 33.
Nej, precis.
Så att han har väl, tror jag, så länge han håller sig inte åker på någon skada så har han väl minst, jag vet inte hur lång kontakt det var, men minst två år har han väl i sig, absolut.
Mm.
Så att, och sen ska jag ju passa in i spelet och med alla andra, men ja, jag tror att det är en jättebra värvning. Mm.
Ja. Ja. Så här, alltså det är ju en spel, vad har 50 landskamper i?
Ja.
Typ.
Mm. Jag är mest väldigt nyfiken på hur han kommer placeras in i Brännans lag. Mm. Just för att han har spelat tydligen mycket med en defensiv roll än vad han gjort tidigare, som du säger, när man har sett honom i landslaget och följt honom under åren och i början av, innan han lämnade Allsvenskan. Så att ja, det blir intressant att följa. Så är det, Robin. Mm. Ledsen att jag inte frågade om Toulouse.
Obegripligt.
Ja, men nu vet jag att du vet att Toulouse är den klubbaren.
Nu framförallt vet
jag. Ja, det kommer jag komma ihåg. Ja, det var trevligt i alla fall.
Verkligen, dagens i toppen år.
Och Björn, alltid välkommen tillbaka.
Tack snälla.
Fabbe, du kommer väl vara här någon gång mer, antar jag.
Ja. Syns väl så småningom.
Ja, vi syns så småningom.
Ska vi köra imorgon, eller?
Det är, så kan det vara. Nej, men det ska vi göra. Det är fotbollsmorgon lördag imorgon.
Ja.
Ja, och det är då ett program som är en liten hybrid av det vi gjorde tidigare som vi kallade för Eurotalk Weekend. Då. Så har vi bytt namn till fotbollsmorgon lördag. Vi kommer starta klockan 10. Till skillnad från tidigare då vi startade klockan 9. Och då kör vi fram till klockan 12. Och då är det jag, Fabian Jalkemo, Sabri Suvaxi och Fabian Ahlström.
Mm, precis.
Det kommer bli underbart.
Ja, så vi har bytt ut Svanemar på mig.
Förlåt? Ja, precis. Ja. lite annat stuk än liksom fotboll. Så het fotbollsmorgon lördag, men det kommer vara mer åt Eurotalk Weekend-hållet. Ja. Så att, kanske inte lika många samtal som idag till exempel, och lite andra. Annat stuk på programmet, men det kommer ni som tittare få se imorgon. Så ser det ut i alla fall. Fotbollsmorgon lördag börjar.
Lite sjukt att du inte frågat om fantasy. Jag vill bara säga det.
Ja, det, vet du vad? Jag har inte tänkt en tanke på det. Men det, du går ju som tåget i fantasy.
Ja, tack. Jag vill bara säga det. Ja.
Det var inte så här medvetet undanhållande för att jag själv går uselt och för att det går bra, utan det var att jag inte tänkt på fantasy. Men det kanske är just därför jag går dåligt, att jag har kopplat bort.
Nej, jag har varit där också.
Ja.
Men... därför du kommer hit, för att sola dig i glansen. Nej, jag har ingen glans.
Du får ingen fråga om din bonus, jag får ingen fråga om fantasy. Liksom.
Svagt program. Det är roligt, när vi satt i fantasyprogrammet då, i veckan och kollade på studiokampen, då var det återigen så alla gjorde medioker och så ser man Björn leda uppe. 69 poäng eller vad det var, kanske mer nu efter gårdagen. 74.
Men jag hade ju Kepa och Pereira, och jag, Kepa fick väl tre poäng på två matcher.
Ja, det är just.
Ja, han skrev bort. Pereira var väl ändå okej liksom.
Men du hade Harry Kane och det är liksom, du sätter det, de spelare som presterar.
Det är det det handlar om. Ja, ja, det, men nu är det bara halvvägs så att det kommer väl gå till helvete.
Men du har ryckt också lite, ska sägas. Du har ryckt lite i studiekampen, du har ryckt ner till andra platsen.
Ja, jo.
Så att även om
nu siktar jag liksom mot världstoppen.
Ja, det kan jag förstå.
Hybris.
Vad skulle du säga, Robin?
Det var kul med det målet som Kepa släppte in 2-1 målet igår mot Fulham. För det var som att han laggade.
Ja.
Att han gjorde rätt fast en sekund för sent. Nu kan du ju inte...
Nej.
Det ska vara bättre kabel.
Ja, faktiskt. Det är rådet till Kepa. Ja, nej men Björn, just nu, fantasy king.
Ja, tack, fick man det
sagt. Ja, nu ska vi avsluta. Och fotbollsmorgon lördag imorgon, det börjar klockan 10. Trevlig helg.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Stryktipset, en klassiker sedan 1934.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 411-01, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi Gonzo från spelet Gonzos Quest här som ska berätta hur smidigt det är.
Sí, es muy excelente y muy rápido.
Tack Gonzo. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.